Fader i himmelen, vi tackar dig för dessa fantastiska sånger, Herre. Tackar du, Jesus, du som är vår frälsare, du som är Guds enfödde son, du som är enda medlare mellan Gud och människa. Du själv har sagt, du som inte kan ljuga, lögnen har aldrig funnits i din mun. Du har sagt och gett oss sådana fantastiska löften att vi ska sitta en dag vid bord tillsammans med dig. Åh, Jesus, Jesus. Herre, vi tackar dig. Det är inte någon evighet där ingen av oss vet vem vi är och vad vi blir. Det är inte någon evighet där någon så kallade Gud som är bara någon energi finns och ingen vet något, utan det är en Gud som är vår far, som har dukat ett bord för sina barn. Herre, vår Gud, tackar du verkligen hjälper oss att komma dit. Och det är inte, tackar det inte beroende på vår egen kraft och skicklighet och duktighet, utan du har gjort allt färdigt och har bara sagt till oss, kom, allt är redo, allt är redo. Och Herre, hur ska vi då låta bli att tacka dig för Jesus, tacka dig för det lammet som gav sitt liv på korset, men som var inte bara ett lamm, hjälplöst litet djur eller något sånt, utan en frälsare som sprängde dödens makt. Du som sprängde också dödsprocessen i våra liv och födde oss på nytt och reste oss från det döda, Herre. Tack att vi får lovsjunga dig. Tack att vi får kallas dina barn. Tack, Herre Jesus. Amen. Okej. Okay. Jag började med vänskap, jag fortsätter med vänskap. Det kommer att dröja innan jag slutar med det här, tror jag i alla fall. Och jag vill bara säga en gång till att för mig det här som jag delar med er här, det här är inte för mig bara någon mysig grej att vi bör vara vänner, utan ni som kanske hört tidigare så har jag sagt att jag pratar om vänskap som Guds arbetsmetod. För mig blir det bara större och större ju mer jag tänker på det. Jag ska bara ta en tanke som jag sa förra gången, bara att kunna utgå från det. När man läser Bibeln så ser man att på en gång efter syndafallet så är det tydligt att det finns två linjer som går genom hela historien. Den mänskliga linjen, hur man handskas med världen och problem i världen, och det gudomliga. Människan, den fallna människan som inte lever i gemenskap med Gud, hon är benägen, och inte bara benägen, utan hon är, jag skulle våga säga, sjuk av en virus som är obotlig. Och det är att människan vill alltid skapa ett system och jobba med ett system. Det finns, jag vill inte gå tillbaka till all detta och igen säga varför och vad systemet, hur systemet är och så. Men det som är fascinerande är att Gud som är allsmäktig och allvetande, jag skulle gjort så. Och det är klart, därför att jag är människa. Om världen råkar ut i ett problem, då skulle jag tänka ut en alltäckande strategi som täcker alla problem och sätta igång en stor apparatur att lösa alltihopa. Så gör människan. Gud gör så att han kommer in i en krissituation i världen när mänskligheten går åt fel håll, och han hittar alltid, alltid någon som blir hans vän. Och så bör han med den personen, och så vänder han upp och ner på allt. Det är fascinerande, måste jag säga. Det är fascinerande. Tänk när Jesus kom till jorden. Hela Israel visste och väntade. De som trodde att han var Messias, de tänkte bara på ett sätt. Har du nu strategin hur du ska återupprätta riket åt oss och beskydda oss? Och så kommer Jesus och säger, hörni, vi träffs lite på onsdag kväll och fikar lite tillsammans. Vadå fika tillsammans? Kära någon, ja men om ni vill ha något mer så kan vi köpa pizza, eller det är inte gudomlig mat, så något bättre, äta lite lammgrill och så. Och så satt han med dem där, och ni förstår, när man läser där i evangelierna, de kunde inte liksom lugna sig, de kunde inte fatta vad han håller på med. De väntade hela tiden på att han ska annonsera någon väldigt stark strategisk och börja köra då, och nu sätter vi igång och riket kommer tillbaka till oss. Och jag kan förstå att där i Johannes evangeliet 21, de sticker iväg allihopa, för de tycker det här är värdelöst. Och även när han är uppstånden så fattar de ännu inte mycket, utan de säger, är det nu riket ska komma till oss? Och han kör bara med samma sak och säger, gå nu upp dit och vänta lite. Fadern har lite gåvor till er och därefter ska ni fatta lite bättre vad jag vill. Och då fick de den helige ande och det blev väldigt, väldigt starkt. De här två saker är alltid i konflikt med varandra. Och det är viktigt, tror jag, för oss att förstå det, därför att vi som gemenskap kan också komma i konflikt med varandra om vi inte ser skillnaden på Guds arbetsmetod och världens arbetsmetod. Det är ingen hemlighet och ingen överdrift att säga att dagens kristendom i stort sett, speciellt i västvärlden, fungerar väldigt mycket efter världens sätt att fungera. Mer som en förening och som en aktivitetsgrupp än som ett gäng av vänner, som Jesus kallade sina lärjungar, första lärjungar. Och då skulle jag vilja börja med en citat av en judisk filosof, hur han talar om det här och vilken stark längtan egentligen finns i oss efter äkta vänskap, eller hur? Han säger så här: outhärdigast av allt är att känna sig krympa, att vara allt för mycket tillsammans med någon som bejakar sina gränser. Det kan vara någon som skyller sin ärlighet med dessa gränser och som skyddar sin trångsynhet mot oro men också mot elakhet. Dock hjälper det föga att säga sig detta. För den som är ute efter sanningen är också den prydligaste trångsynheten pinsam. Han rusar fram ut med gränserna och förbannar deras ogenomtränglighet. Jag skulle våga säga så här, när jag läser de här tankar, så skulle jag våga säga så här är det när man lever i ett system och av ett system. I systemet bevakar man sina gränser, sina positioner, sin egen personlighet. Så är det i världen. Och när Jesus kommer då till lärjungar, så kommer han i krock på en gång, både med själva systemet men också med sina nya lärjungar, för att de är så programmerade att leva i systemet. Så en liten grej bara att se hur krockar systemet och vänskapsbyggande, om jag ska uttrycka så. I Matteus 15 så är det första två verser, står det skrivet så här: sedan kom några fariseer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och frågade: varför bryter dina lärjungar mot de äldste stadgar? De tvättar inte händerna innan de äter. Okej, nu vet vi allihopa det där att tvätta händer innan man ska äta. Det är ganska normalt, eller hur? Men kan du tänka dig så här att du blir bjuden på middag till någon, och när du sätter dig vid bordet så tittar de på dina händer hela tiden och du säger, vad är problemet? Har du tvättat dem innan du kom till oss? Och så sitter du där och sen kikar de på något annat, hur du håller gaffel och kniven och allt. Liksom och då ser du på en gång liksom att det är inte du de är intresserade, utan de är intresserade, det är ditt beteende. För att genom att beskåda dig och analysera dig, sätta dig i deras värderingssystem och säga, oj, det där typen vill inte jag ha länge hemma hos mig. Jag vet inte, det låter lite naivt och barnsligt, men kan ni tänka er att när Jesus och lärjungar laddade sig till bordet, först och främst lite mysigt, lägga sig till bords, och Jesus ligger där med dem och säger, hallå, har ni tvättat händerna? Först. Åh, kära någon. Och sen liksom börja med såna här detaljer. Ni vet, skillnaden mellan en som vill vara en vän och en som bara vill umgås med dig i systemet är precis i det här. En som vill vara en vän, han sylar inte mygg för att du ska bli accepterad. Han ser inte de små detaljer, därför att han är intresserad av dig. Systemet sylar mygg alltid och sväljer kamelen också då och då. Okej. Det är det som Jesus sa till dem. Ni är så måna om det där med tiondet av det där och det där, men ni glömde det som är viktigast i lagen, och det är kärleken. Systemet också gör så att man är selektiv i sitt umgängelse. I Lukas evangeliet 15 så läser vi också i första två kapitlar, eller första två verser så här. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa, den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. En också bra exempel på det där, det är i Lukas 7. När Simeon, den där farisen, bjuder Jesus på middag och så kommer den där prostituerade kvinnan. Det är intressant. När Jesus kommer dit så gör farisen ingenting för honom. Därför att enligt farisens värderingssystem så är Jesus inte mycket värt. Så egentligen bjuder han inte honom för att vara vän med honom utan bara för att pröva honom. Och det intressanta är då när han säger för sig själv liksom, om den här mannen var riktig profet, då skulle han veta vem den där kvinnan är. Och här kommer igen skillnad mellan systemtänkandet och vänskapstänkandet. En som tänker i systemet bedömer alltid efter det yttre. En som är ute efter en relation ser alltid mer än det yttre talar. Ser alltid något som finns som är värt att satsa på där bakom fasaderna. Och det är det som var så fantastiskt också. Med Herren att han kunde manifestera det för sina lärjungar. Men det var inte lätt, vet ni, i första församlingen i Korint kapitel 11 så var de inte fria från systemet. När de hade nattvard så umgicks rika med rika och fattiga var för sig. De förstod inte ännu, och jag tycker att inte idag heller förstår alla att Guds rike är ett annat rike, inte en social klubb. Okej. Men i systemet kan man bli vänner på ett annat sätt. Gud vill ha riktig vänskap, men i systemet blir några människor också vänner. Lyssna på det nu. Lukas evangeliet 23 och vers 12. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut hade de rätt fiendskap mellan dem. Så i systemet kan man bli också vänner. När blir man vänner i systemet? Jo, när man hittar något gemensamt för att rikta mot en tredje. Man blir vänner i en ond avsikt, så att säga. Och det ser man också i systemet. När två stycken hittar en tredje som de vill vara emot, då blir de vänner plötsligt. Så jag blir livrädd om jag blir vän med någon bara för att jag ska vara mot en tredje. Jag vill vägra det, därför att det inte är Guds sätt. Men tyvärr, även i kristenheten finns sånt idag. Man blir vänner för den onda sakens skull, inte för den goda sakens skull. Okej, går vidare då. Andra krönikaboken 31, verserna 20-21. Det som igen som betonas i systemet, det är duktighet. Om ni läser då i de här verserna om King Hiskia, det sägs om honom något så enormt så att man skulle nästan säga det här är helt otroligt. Lyssna. Detta genomförde Hiskia i hela Juda, och han gjorde inför Herren sin Gud vad som var gott, rätt och sant. Det är fantastiskt. Och allt vad han företog sig när han sökte sin Gud, vare sig det gällde tjänstegöringen i Guds hus eller lagen och budorden, gjorde han av hela sitt hjärta, och han var framgångsrik. Vilken duktig ledare, kära någon. Ingenting syns fel på honom. Troligtvis hade han inte heller mycket vänner kring sig, därför att det var det där pyramidsystemet, och kungen självklart släppte inte många människor nära sig. Eller hur? I kapitel 32, lyssna på den versen nu, så står det i vers 31 så här. Och när sändebud kom från Babels furstar, de som var utsända till Hiskia att höra om det undret som Gud egentligen gjorde i hans liv när han helade honom, då står det skrivet så här. Då lämnade Gud honom för att pröva honom och få veta vad som verkligen finns i hans hjärta, vad som fanns. För att veta allt som fanns i hans hjärta. Ni vet, det här med vänskap och systemet, det stor skillnad därför att i systemet kan du faktiskt dölja dina svagheter även när du är jätteduktig. Eller genom att vara väldigt duktig. Men i vänskap kan du inte dölja det. Därför att i vänskap lever man i ljuset, ärlighet och genomskinlighet. Systemet skyddar genom positioner, genom titlar, genom den auktoriteten där den högste kan skydda sig. När Gud lämnade honom bara en stund för att pröva vad som finns i hans hjärta, så uppenbarades det vad som fanns. Och Jesaja 39 beskriver att allt vad han gjorde, gjorde han egentligen för sin egen skull. Helt otroligt. I vänskapsrelationer så tror jag inte att man kan komma så långt så att det inte syns om man är ärlig. Galaterbrevet 2:6, ni minns det, Paulus talar om att alla de stora ledare har inte gett honom någonting. Petrus och alla de, han var inte så populär bland dem heller i början. Och i kapitel 2 i 11-14 vers så står det skrivet att Paulus tog itu med Petrus offentligt för hans dubbelt beteende. För att Petrus var på ett sätt med en grupp människor och på ett annat sätt med en annan grupp. Och i systemet är det möjligt, därför att du gömmer dig bakom din position. Jag menar, kallar du dig själv för apostel eller profet eller förste pastor eller något annat, så kan du gömma dig bakom det till en viss del. Men när Gud överger dig för en stund, då faller maskerna och då syns allt. Och det såg man också med lärjungarna. De försökte liksom roffa åt sig den bästa positionen under även tiden när Jesus var med dem. I vänskap blir det en helt annan atmosfär. Första Johannesbrevet 5, verserna, eller kapitel 1, verserna 5-9, så talas det om att leva i ljuset. Och då står det skrivet i den texten att om vi bekänner våra synder för varandra, då är Gud trofast att förlåta oss och att rena oss ifrån all orättfärdighet. Det intressanta med den texten är att de synder som nämns här, ordet för synderna här är inte först och främst ett felaktigt beteende eller en gärning som är syndig. Utan det här ordet, om vi bekänner våra synder, handlar om våra attityder i våra hjärtan. Så, med andra ord står det skrivet så här. Om vi bekänner våra felaktiga attityder som vi har gentemot varandra, då är Gud trofast att förlåta oss och rena oss från allt orättfärdig. Och det där kan man göra, eller får man göra, endast om man vill leva i verkliga vänskapsrelationer. Vill man inte det, så lever man i systemet och gömmer sina attityder. Men de uppenbaras förr eller senare. Och det är därför vänskap är så jobbigt ibland, eller hur? Därför att vi är så ovana med att leva i den här öppenheten, så vi är rädda att folk ska upptäcka någon attityd i oss eller någon vana i oss som systemet inte godkänner. I det här då, skillnaden, stora skillnaden mellan de här två vägar så att säga, det är att system ger aldrig livet. Och Bibeln säger i andra Timoteus brevet, där Paulus säger i kapitel 3 och vers 5, så säger Bibeln att så här ska det bli sista tiden. Och allt som han nämner handlar om relationer. Och då säger han som sista versen där, vers 5. Han säger, dessa människor kommer att ha sken av Guds fruktan. Men verkligheten kommer att saknas där. Och jag använder ordet verklighet. Därför att alla vi vet att verkligheten finns i relationer, eller hur? I Markus evangeliet 11:11. Är det precis den stunden när själva Guds son såg att det som pågick i templet och runt omkring templet, hela systemet, det var så tomt så att han lämnade platsen. Det står skrivet, ingenting som pågick där var så attraktivt så det behöll honom där, utan han sa till lärjungarna, låt oss gå härifrån. Och det står skrivet, det var redan sen. I Johannes 10 och vers 10 är det tvärtom. Jesus kallar lärjungar för vänner, inte i 10:10, men där i kapitel 15. Men då säger han till dem, jag har kommit för att ni ska ha liv och att ni ska ha det i överflöd. Alla vet vi att livet och överflödande liv kan bara födas i relationer, eller hur? I vår relation med Gud och i relationer mellan oss. Och det är det som är då intressant i första Johannesbrevet. 5 minuter till och så är jag klar. I första Johannesbrevet, de första verserna, när Johannes skriver till troende, han säger så här: det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi ska skåda det och med våra händer rörde vid, om livets ord, är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha, vadå? Gemenskap. Så det som de förkunnade, det var inte bara massa teologiska sanningar, utan de förkunnade gemenskap. Därför det som var från begynnelsen i treenigheten, det är gemenskap. Som någon sa, därför att Bibelns Gud måste vara träning, därför att endast i relationer kan kärleken praktiseras. Så, och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Så, nämner bara en sak nu innan jag säger amen. Om Jesu sätt att relatera till sina lärjungar. Jag kommer att återkomma mycket till bibliska exempel på vänskap. Men det är en som är intressant. Det är den här relationen som Jesus hade med Johannes. I Johannes 2, Johannes evangeliet kapitel 2, står det skrivet att Jesus aldrig anförtrodde sig någon annan. Och han visste allt om alla människor. Och så tänker man, men vad är det för en vän då som aldrig anförtror sig någon annan? Och egentligen, om jag förstår rätt där texten, så står det skrivet att egentligen behövde inte Jesus liksom fråga folk eller säga något för att bygga upp någonting, därför att han visste redan vad som var i dem. Men för att vara en vän till sina lärjungar, så tror jag faktiskt att han som människosonen hade också vänskapsrelation med dem. Och inte bara, jag vet inte om det är möjligt för oss att tänka så här, att när de ligger till bord så säger Jesus: hör du Johannes, nu har jag ett riktigt problem här, kan jag prata med dig, så hjälp mig lite själavård. Det är omöjligt för oss att tänka så, va? Men varför skulle han inte kunna ha någon gång problem i tonåren med något annat? Det står skrivet faktiskt att han blev frestad i allt, så som vi människor blir. Så, vad vet man? Men han i alla fall hade så djupa relationer att Johannes, och jag älskar det är de här aspekterna, jag vill inte gå fort igenom det, men jag ska läsa bara från Johannes 13. Johannes 13, så säger han till lärjungarna det här, 23-25. Han säger så här: en av hans lärjungar, eller som den som Jesus älskade. Det var något speciellt där mellan Johannes och Jesus. Låg till bords vid Jesus sida. Simon Petrus gav honom ett tecken att han skulle fråga vem han talade om när han sa att någon ska förråda honom. Och den lärjungen lutade sig då mot Jesu bröst och sa: herre, vem är det? Okej. För oss i vår kultur här, det här går inte. Liksom. Tänk om ni kom till en gudstjänst där och, ja, vem ska jag ta nu här? Jag kan ta Erik där, brukar ta honom. Så kommer ni och Erik sitter här och jag ligger på hans bröst där, eller i hans knä. Och så skulle någon på en gång ta: oj kära, nu har det gått så snett mellan dessa två killar, eller? Vi är så, nu tänk på det här. Det här är så märkligt. Det som är mest naturligt har blivit så korrumperat, så det har blivit perverst för vissa människor. Och vi är livrädda i västerlandet, speciellt vi män, att överhuvudtaget ha fysisk kontakt, för att det klassas på en gång som någonting. De hade väldigt nära gemenskap. Jag hade en vän som är tyvärr död idag. Vi sist när vi såg, så hade middag tillsammans med några andra. Vi pussades var tionde minut, han och jag. För det var normalt för oss. När vi var unga så gick vi hand i hand mitt i centrum i stan. Kära Gud, är det normalt idag? Kan jag få höra svar? I vänskap finns dimensioner. Vi ska nästa gång ta upp David och Jonathan och se hur det gick. Men tänk på det. Nu ser jag, ska bara läsa lite till som jag Psaltaren 55, när profetiska beskrivningen av jag tror det om Jesus också, men det står skrivet så här om vänskap. Han säger så här: när en vän svek den här personen, han säger, om det var min ovän där i vers 13, så skulle det inte vara något svårt för mig, men det var du. Det är du, min jämlike, min vän och förtrogne. Vi levde i ljuvlig förtrolighet, vi som gick till Guds hus i högtidskaran. Med de här orden, vi levde i ljuvlig förtrolighet, den innebär, det här ordet innebär otroligt stark gemenskap mellan två personer av samma kön, som ändå inte var en sexuell relation som några försöker hela tiden skjuta in i. Och det där att Jonathan och David hade en sån fantastisk relation, det hade inget att göra med deras sexuell relation, självklart. Utan det var hjärtats gemenskap som var så ljuvlig som dagens västerländska man har knappast någon aning om. Men det är det här, vänner, som vi som församling kan faktiskt manifestera i denna värld. Om vi förstår att Guds arbetsmetod är inte att vara arbetskamrater med vita handskar på händerna, utan att Gud kallar oss till vänskap. Och vet ni vad? Vågar vi det, då skapar vi en atmosfär som talar till omvärlden. Den atmosfären talar till världen. Det högsta som man kan vara i Guds rike, det är faktiskt att vara vän till honom som äger allt. Johannes döparen, sista orden i kapitel 3 Johannes evangeliet vers 29, han säger så här: det högsta glädje jag kan uppleva, och jag upplever det just nu, säger Johannes, det är att jag som brudgums vän kan nu överlåta det här arbetet till honom som det tillhör till. Tänk att vara brudgums vän, och Jesus är vår brudgum. Och det är intressant att det står inte brudgumsmedarbetare eller några andra titlar, utan brudgumsvän. Och jag tror att vi kan vara hans vänner samtidigt som han kallar oss till att vara varandras vänner. Och även bland lärjungarna var det inte så lätt att Jesus hade en närmare relation med Johannes. Petrus gillade det inte riktigt. Lite avundsjuk var han på honom. För att det var en sån ljuvlig relation. Och vet ni varför han var störd lite grann också? Därför att Petrus behövde lite mer tid för att bli fri från systemet. Det kan man se i hans beteende. Medan Johannes uppenbarligen fattade saken från själva början. Att det handlar inte om något system, och det här handlar inte om aktiviteter och grejer. Det här handlar om relation, och det handlar om att gå djupt in i den relationen. Lite lätt predikan inför kaffe, eller hur? Okej, okay. Amen.